Ja, det är ju sanning. Och sen får de ju ta det som de vill.
Har du sett en titel?
En podcast från Sportbladet.
Ja, jag har hittat till Malmö och sitter med en leende sexfaldig världsmästarinna och ett OS-guld har du som vi alla minns. Susanne Gunnarsson, jätteskoj att få träffa dig.
Ja, detsamma.
Ja, vi springer på varandra ibland, inte minst på flygplatser.
Ja, helt fantastiskt.
Och du är ute och flänger jämt, eller?
Ja, jag har flängt ganska mycket de sista åren. Känns nästan lite som jag lever i en kappsäck.
Precis, men nu är du i alla fall i Malmö. Hur hamnar du i Malmö?
Ja, det är många som frågar.
Från Funäsdalen via Stockholm till Malmö, va?
Mm. Ja, jag bodde då i Funäsdalen i 17 år. Där mina barn uppväxte med mig. Sen så kände jag lite när jag började gymnasiet. Vi har ju inget gymnasium i Funäsdalen, att de börjar bli stora. Då drog jag mig neråt Vaxholm. Där de har en väldigt bra kanotklubb.
Såklart. Jag tänkte så här, Vaxholm och du kanske. Ja, men kanotklubben där. Det måste finnas något som lockade där.
Ja. Så att det är lite häftigt faktiskt. Trivdes jättebra i Vaxholm. Men ja, sen träffade jag en man. Som då var från Lomma. Utanför Malmö. Så att då blev det så att jag flyttade ner till honom spontant som jag är. Så drog jag mig neråt här. Och nu bor jag inne i Malmö. Trivs jättebra här nere.
Har du några skånska gener i dig?
Det här med gener och Skåne. Jag har alltid tyckt att de pratar så konstigt.
Jag tycker och det tycker du fortfarande?
Jag tycker fortfarande att de pratar jättekonstigt. Ibland kan jag reagera. Är jag utomlands eller? Men nej, jag tycker det är en häftig stad. Väldigt internationell. Och det tycker jag.
Ja, det känns, varför man kommer lite nära Danmark så känns det lite mer internationellt, visst är det så?
Ja, och just också att det är nära till flygplatsen i Köpenhamn.
Och vad gör du här då?
Ja, vad gör jag? Jag har precis utbildat mig till coach, livscoach.
Ja, precis. Och då säger vi inte kanotcoach.
Nej.
Som du redan är.
Precis. Så att en fantastisk resa måste jag säga med den här utbildningen. Jag tycker det är jätteintressant med människan. Vem är du? Alla är en hjälte. Och det tycker jag är jätteviktigt. Så att det tycker jag är intressant och skulle vilja jobba lite mer med. Sen så är jag ju, jobbar jag även som tränare. Och det är för finska kanotlandslaget.
Ja, och du var förbundskapten i finska landslaget och jag vet inte, du bodde väl aldrig där, men du pendlade en del. Men du avslutade själv det uppdraget rent och har blivit kvar i en annan funktion.
Precis, jag jobbade ju ett år då, var jag anställd för finska kanotförbundet och pendlade, bodde på ett studentrum i universitet 2 veckor och
det låter väldigt glamoröst.
Väldigt glamoröst, kände mig som jag var tonåring igen. Sen efter det största äventyret som jag var med på var väg i 7 veckor då. Så efter det fick jag, man hade mycket tid att tänka där. Så man kan väl säga att det var en liten livsresa för mig. Då sa jag upp mig men har jobbat i år då, 2015 som konsult för dem då. Det har känts jättebra och jätteroligt.
Är det mest mot träningsbiten då? Fortsatt det, eller är du inte inne på andra områden?
Nej. Det är träningsbiten jag har jobbat med. Och det är just på träningsläger och på tävlingar.
Och det kommer du göra över OS?
Jag har inte riktigt bestämt mig vad jag vill göra. Jag är ju så ung. Jag vet inte riktigt vad jag vill göra än. Faktiskt.
Men man har ju ett helt liv på sig, bestämmer det.
Ja, det är ju det jag känner lite grann. Vill ju gärna hjälpa till, men kanske vara hemma ännu mer. Här hemma i Sverige då.
där kommer kanske den här då coachingen in. Hur tänker du där? Vad är ambitionen där? Är du jobbar mot privatpersoner eller företag? Eller?
Jag har ju en dröm att jobba för företag. Och framförallt att få ner sjukskrivningen.
Mm.
Få folk att må bättre. Har man en livskris att man ska kunna komma till mig då, så kan jag coacha dem att ha en samhörighet i företaget då. Och jag har jobbat mycket med friskvård, så det är också en bit jag kan jobba med. Det här, jobba med hela kittet på något sätt inom företaget. Ta fram någonting till företaget här nere i Malmö.
Och det är klart att du har ju ett namn som du kan bygga mycket på, med din erfarenhet. Det är inte alla som har tagit ett OS-guld.
Nej, det är inte det. Jag undrar hur många coacher som har tagit OS-guld.
Ja.
Nej, men jag tycker att det är någonting jag känner för. Är roligt. Och sen har jag faktiskt precis börjat jobba på ett ensamkommande barn så här hem då för dem.
För ensamkommande flyktingar? Ja. Alla de här ensamma barn som kommer nu.
De här är mellan 15 och 18 år.
Mm.
Och det har precis börjat. Och det är verkligen en utmaning. De är 12 killar på det här stället. Och där ska man uppfostra dem och få in dem i vårt samhälle.
Hur länge har de varit i Sverige, de som kommer dit och som du hjälper?
Mm, de har varit här ungefär ett halvår. Och nu är på väg in med 12 nya då, som har precis kommit hit. Då.
Är det så att det är ett hem där de som säger innan de slussas in där ut i samhället, som en anpassningsstation eller vad man ska kalla det för? Vad är det du har upplevt där? Vad har du?
Jag har precis börjat.
Mm.
Så jag vet ingenting än. Jag är bara glad in i mitt hjärta. Och få framförallt lära känna de här pojkarna. Jag har egentligen ingen aning hur bra jag kommer klara av det här. Man kommer att få vara med om ganska mycket. Och de traumatiska upplevelser de har varit med om. Då, så att det ska bli jättespännande.
Intressant, så du har ganska många spår. Men det känns som från det här fysiska så har du bytt lite inriktigt mot det mentala. Hur mycket hänger det ihop med din egen utveckling? Vi kommer ihåg, jag vet inte hur många artiklar jag gjorde med starka Susanne. Det var lite Pippi Långstrump tror jag vi gjorde, va?
Ja, precis.
Med dina flätor.
När jag fick träffa Astrid Lindgren.
Ja, just det.
Var hemma och sen åt lunch.
Du var hemma och sen åt lunch till och med. Mm. Vilket minne.
Ja. Det måste vara bland det största minne jag har. Jag blir varm i hjärtat vad jag tänker på.
Vad sa hon om att vi gjorde dig till en pippifigur? Vi säger för att vi var i media som också skapade den här. Liksom.
Ja. Nej, men hon tyckte ju det var jättekul. För jag var ju en pippi.
Ja.
Jag var ju den med mina fräknar och mitt röda hår. Så att, det är ju ett minne som är så starkt fortfarande. Att få sitta där i lugn och ro och prata med henne.
Var det bara ni?
Ja, bara ni.
Och för er som inte ser det nu så har du svart hår färgat, misstänker jag. Men det var lite röda slingor kvar i, liksom. Det påminner lite. Ja. Och kvar lite av den tonen. Ja. Nej, jag kommer ihåg att vi var väldigt... på något sätt så tillhörde du den kategorin idrottskvinnor som var så här, stod för styrka, liksom. Att det var inget fult, liksom. Det var väldigt kraftfullt och vi var alla oerhört imponerade där på 90-talet. Hur mycket av den styrkan finns kvar, liksom, hos dig? Det var ju en fysisk styrka, men det måste ju också ha varit en mental styrka att orka det du gjorde.
Jag har ju tänkt tillbaka mycket på min idrottskarriär och funderat på hur orkade jag? Jag ammade, jag tränade 2-3 pass om dagen. Jag tog BM-guld några veckor efter min dotter är född. Jag tror det var den här envisheten. Som jag ville kolla hur långt kroppen kunde gå. Och så har nog många fått en bild av mig att jag bara är en stark, tuff kvinna. Men som sagt, jag är ju väldigt ödmjuk. Har väldigt lätt för tårar. har lätt att ha empati för andra människor. Kanske har det växt fram, men jag tror det fanns där då också, men då var jag bara så fokuserad på min idrott. Och det var ju egentligen inte Susanne, det var ju idrottaren. Mm. Men idag är det ju Susanne som sitter här. Och den betyder ju mycket, mycket mer än idrott Susanne. Jag är stolt vad jag har gjort, men just den jag är idag har tagit lång tid att hitta. Men det känns som jag har hittat rätt nu.
Mm. Har det varit svårare än att hitta vinnande vägen till OS-guld?
Ja. Mm. Helskotta, vilken fantastisk fråga. Ja, jag tror det. Jag la ju av 2000, det är 15 år sedan. Och nu känner jag att jag börjar landa i mig själv. Och kan säga nej och hitta de här som betyder mest för mig. Mina vänner då, har gått på ganska mycket smälla. Vilka som var mina riktiga vänner och inte. Ja, det har varit jättesvårt. Det har varit supersvårt. Man är ju väldigt... Man vet när man lägger av, som jag gjorde också med skada.
Just det, det var skada som... Mm. Som
2 månader innan OS 2000.
Just det, och det var tajt.
Mm.
Det måste också ha varit väldigt hårt. Alltså så tätt inpå. Det skulle blivit ditt sjätte OS.
Sjätte OS, ja. Jättetufft, och det är fortfarande ont när jag tänker på att på det sättet jag slutade. Samtidigt gick jag igenom en skilsmässa med fruktansvärt nervsmärta. Nu bryter vi lite. Jag tycker jag är jobbigt. Ja, men jag hade ju smärta, så var det ju. Då...
Och smärtan kom från nacken?
Mm. Jag har ju två diskbråck, ganska svåra diskbråck i nacken. Så vart jag försvagad i hela vänster arm. Det började första gången jag vart försvagad, det var 97. När jag åkte längdskidor faktiskt.
Det är också
lite det typiskt. Också, det har jag också gjort.
Ja, just det, du gjorde en satsning på längdåkning.
Ja, gjorde ju det. Ja. Direkt efter OS åkte jag till Kiruna och tränade längdskidåkning. Ja, kan jag på med lättare sport kanske. Jag fick första smärtan 97 och hade domningar i fingrarna och så, men tänkte inte så mycket på det. Jag var väldigt försvagad, fick inte upp bänkpressen. Nej, men då gjorde jag någonting annat istället. Och sen så hittade ju nerverna på plats igen. Mm. Och då började det bra igen och fortsatte att träna. Och så där höll jag på i 3 år. Och sen 2000, jag skulle åka hem från Sydafrika. Aldrig känt mig så vältränad och snabb som jag var då. Det var i april, maj där. Och bara vakna på morgonen, sträcker på mig och jag hör smällen i nacken.
Mm.
Och så känner jag direkt hur det strålar ut. Och då tänkte jag bara, nej. Det här kommer aldrig funka. Jag fick någon spruta, åkte hem till Sverige, åkte på första världskuppen. Jag satt upp och sov på natten för att jag hade sån smärta. Försökte paddla och det gick inte. Åkte hem från världskuppen, åkte iväg och gjorde magnetröntgen. Och då sa läkaren bara att... du Susanne, det är som en vipplerskada. Är det värt att satsa vidare?
Men hur kan det ha blivit sån kraft?
Jag vet inte. Jag tror ju att... all styrketräning, fel ställning med huvudet när jag satt och paddlade, plus all knäckning på nacken då, när man fick nackspärra, då gick man till en kiropraktor och knäckte nacken och så var man ute och tränade igen. Mm. Det var jag tror att det är ren förslitningsskada som gjorde att det tog slut. Min idrottskarriär. Mm. Och då på vägen hem faktiskt från Sydafrika, känns som det vore i går. Så pratade jag med läkare och då sa han att direkt du kommer till Sverige så går in på apoteket så skriver jag ut tabletter till dig som kommer släppa lite när smärtan. De tabletterna heter Nobligan. är narkotikaklassade nu. Vi mådde fruktansvärt bra av dem.
Men de var, du hade ju ingen aning då om att de var narkotikaklassade. Då hade du inte stoppat i dem.
Nej, precis. Och då har de blivit sista åren.
Ja. Men då visste man inte ens det.
Nej, precis. Och det är ju då åt jag Noblegan, Voltaren och Alvedon tillsammans.
Ja.
Och då kände jag ingen nervsmärta alls. Så att jag mådde ganska bra. Utan att tänka på varför jag mådde bra. Tog väl kanske 7-8 månader innan en väninna till mig såg vad jag åt. Och, som var sjuksyra. Som är sjuksyra. Och sa att det här är inte okej. Vad du äter. Hon frågade om jag hade smärta. Nej, jag har ingen smärta. Men de är bra med mina tabletter, tyckte jag. För jag mådde ju bra.
Ja, men de tog ju bort. Jo, det är klart att smärtan. Men
man tog ju bort allt egentligen. Ja. Jag gick ju drogad.
Ja.
Så hon slängde de här tabletterna. Sen så hade jag lite kvar hemma. Så jag åt dem. Och sen så kom hon och hjälpte mig. Och sen då stod hon in mig helt enkelt.
Stark väninna. Men det är ju nästan som man behöver en avvänjnings...
Ja, så var det ju. Så att jag var väl hemma hos henne i en vecka. Och var ju desperat. När jag kom hem så började jag ju leta tabletter och försöka hitta. Men jag hittade ju inga och till slut så började jag ju fundera på vad jag ville med livet. Och började tänka om och sen så... Jag hade ju mina två fantastiska barn. På det sättet kom jag ju även upp på morgnarna och skolan och allt det här. Men annars vet jag tusan om jag hade klarat mig alltså.
Du tror inte det? Nej, om inte du har haft den drivkraften att du måste.
Barnen var ju det är ju det viktigaste. Mm. Så att... Sen kanske efter 2 år tog det nog innan jag började fundera på... Vem är jag?
Mm.
Vad vill jag? Vad kan jag? Jag var ju...
Kunde paddla snabbt?
Ja, precis. Jag var ju en kanotist. Och levde väldigt isolerad i min lilla värld med min familj. Då. Mitt ex då, som var min tränare. Då.
Rolf där som var... Han fanns med även under den här perioden?
Nej.
Nej, det var efter.
Det var efter.
Mm.
Då hade vi skilt oss. Så att... Fråga Nicke Bent. Minns det henne? Alpinist.
Ja. Absolut.
Mm. Så frågade hon om jag vill bli hennes fystränare.
Jaha.
Så där kom jag in i idrotten igen. Det var ju 2 år jag inte ens svarade i telefon. Såg man att det var dolt nummer. Då hade ju massmedia dolt nummer. Mm.
Vi har inte det så mycket längre, men det hade vi då.
Ja. Jag kunde inte ens svara i telefon. Jag ville inte ha någon kontakt med massmedia överhuvudtaget. Inte med kanotister eller någonting. Men så frågade hon om jag ville bli hennes fystränare. Och tyckte det var jättespännande. Så där började jag komma tillbaka till livet igen. Mm. Just när Nicke Bent och kände att fasen det här, jag kan ju någonting.
Ja, du hittade en identitet där och en trygghet i någonting som du kände igen och kunde.
Precis.
Men den här perioden då när du åt de här tabletterna som du i all välmening för då trodde att det var bra för dig. Var det efter OS då, bara så att jag fått tiden rätt där? Då,
eller? Ja, 2000 bara.
Så det var det här Sydafrika och när det smällde till det var precis innan OS och sen så började det. Men då var det ju fortfarande så att du var på väg mot OS och måste vara ingått i någon tänkt SOK-trupp.
Ja, exakt. Det måste jag ha varit. Men
vad jag tänker är därför, vilken, alltså när det här sker och när du får den här medicineringen, vad fanns ledarna, vad fanns kanotförbundet, vad fanns Sveriges olympiska kommitté? Liksom, vilket skyddsnät hade du?
Inget alls. Kan jag börja med Svenska kanotförbundet, den som var förbundskapten då, han hörde inte ens av sig.
Efter du skadade?
Nej, jag stack ju alltså från världscupstävlingen och hem.
Ja.
Nu kanske det ju var... Jag kanske borde hört av mig till honom och berätta vilken smärta jag hade. Men jag gjorde inte ens det. Men jag tror att man lever så lite runt sin egen lilla bubbla så att man fixar inte det då. Så att jag tror inte ens att jag pratade med Svenska Kanotförbundet på flera år där.
Men hur, med facit i hand, tycker du, är det inte det är konstigt ändå att de inte liksom ens att de inte
hörde sig? Ja, det är fruktansvärt. Skulle någon av mina aktiva bara försvinna, jag skulle ringa efter 2 dagar. För mig är det jätteenkelt. Vad har hänt med min aktiva? Men nej, ingenting faktiskt. Inte SOK heller.
Och de här, den läkaren som skrev ut tabletterna till dig, var han kopplad till idrotten till vanliga vården?
Han var kopplad till vanliga vården.
Så det fanns inte heller, jag tänkte om det var någon idrottsläkare.
Nej. Han är ju. Jag nämner inga namn.
Nej, det förstår jag. Nej.
Ja, han är kopplad.
Så han hade koppling
till Svenska Olympiska Kommittén och förbundet.
Men sen den tiden efteråt här, och även lite längre fram, liksom, fast inget, jag tänker på, det finns ju en debatt om att man inte är så bra på att ta hand om sina liksom, hjältar efteråt, och det kan hända att det har blivit bättre nu, men kände du där att det fanns någon form av liksom, kontakt eller någon som kunde lotsa dig rätt? Eller, det verkar som framstår som att du på något sätt lämnades med din egen... problematik.
Jo, jag lämnades verkligen med min egen problematik. Det var ju så att jag gick ju väldigt ofta min egen väg. Och det berodde ju mycket på att jag hade 2 barn. Jag kanske hade varit roligt att vara med laget då. Men det gjorde ju också att det blev en liten konflikt mellan SOK och mig. Jag tyckte det var jättespännande med hög höjd. Det var ju SOK emot. Så att där, redan där så var det ju väldigt mycket konflikter, och jag fick inte ens några ekonomiska resurser för min satsning. För mycket tror jag berodde på att jag gick ständigt min egen väg. Men om man uppe i den åldern som jag var, då är det ju att ha barn, då gör man ju en helt annan satsning. Sen har jag alltid, jag tyckte det var intressant att prova saker. Allt utom doping. Men allt annat ville jag testa. Jag ville testa höghöjd. Jag hade ju väldigt dåligt blodvärde, för jag hade väldigt mycket menstruation. Så att för mig var det ju positivt att ligga på höghöjd och träna. För då kom ju mitt hemoglobinvärde mycket högre upp.
Kanske till normalvärde.
Ja, precis. Precis. Men det tyckte ju inte SOK var så intressant.
Nej. Att jag höll på inte då. Sånt.
Nej.
Du var lite skulle, före din tid.
Man skulle ha tävlat på nu istället. Ja. Ja, nu är det ju helt annorlunda.
Men det är försäkringen och sånt där. Jag tänker man måste ju ändå ha, du måste ju ändå haft en del försäkringar som klickade in.
Fast inga försäkring, ingenting.
Men hade ingen, kunde kanske, alltså, kanske, jag vet inte vilket ansvar det vilar på, om det är dig eller tränare, men det finns ju också ett förbundsansvar där, liksom ett landslagsansvar där man ingår i.
Nej. Ingenting faktiskt. Så när det här rosa kuvertet kommer, du vet, man får ju pension, det tycker jag är jätteintressant. Det tycker jag är lite tråkigt. Jag vet ju många andra länder, framförallt i Europa då, som staten går in med pensionsförsäkring om man tar medalj på VM och OS. Och vi är ju faktiskt ute och representerar Sverige, precis som kungafamiljen. Så att det här är nog jag lite bitter på, tror jag, att man inte har fått någonting efter sin 2 decennier, höll jag på, nästan 3 decennier. Idrotten.
Var det lite dåligt själv också på att planera och tänka på sådana saker runt omkring?
Ja. Det gör man inte. Nej. Som elitidrottare. Man är så fokuserad på att göra sin satsning. Så här skulle man ju haft folk runt omkring sig också.
En agent eller någon manager som hade... Ja. Precis. Vilket har blivit vanligare nu.
Ja.
Så.
Mycket vanligare.
Men du, den här tiden då under... Alltså den här jobb... Ja, det kanske inte var så jobbigt då, just då tiden när du åt smärtstillande. För du, då mådde du bra den perioden.
Mm.
Men var det någon... Kände du aldrig någonstans inombords att men det här är ändå inte kanske helt rätt? Eller reflekterar du inte så?
Jo, men självklart. Mm. För jag kände ju, det var ju inte jag. Mitt humör var ju neutralt. Normalt går ju jag upp, lite ner och väldigt spontan och glad. Mm. Nu var jag bara neutral.
Lite zombifierad nästan.
Ja. Så att, visst, men...
Men smärtan var borta då?
Ja, jag kände ingen smärta alls när jag åt dem där.
Nej.
Och jag vet ju inte egentligen om smärtan hade gått över. För jag fortsatte ju åt hela tiden. För smärtan kom ju i perioder. Det kunde vara 6 månader utan, så kom den kanske i någon månad. Sådär. Men jag åt nästan i 1,5 år. Och jag kände ju ingen smärta på 1,5 år. Men när jag la mig så hade jag i alla fall ingen smärta. Så att jag åt ju säkert. Eller jag åt ju bara för att jag mådde bra. Jag fick ju... Jag började ju om, kan man väl säga, nästan att jag hade ju inte betalt en räkning under hela den här perioden. De skilde mig och helt plötsligt kom det in räkningar och bara, vad händer här? Jag fick ju börja från scratch igen i det vanliga livet. Börja jobba som vanliga människor och fundera på vad jag ville göra. Det var ju också en stor bit för mig att känna, fan, jag klarar ju det här. Jag kan ju betala mina räkningar och jag kan laga mat. Jag var ju väldigt bortskämd under den här perioden som elitidrottare. Jag umgicks med mina barn och tränade. Ingenting annat gjorde.
Mm.
Sen om det var bra eller dåligt. Mm. Där.
Ja, för dina frågor. Resultat var det ju bra. Kanske för dina barn också.
Mm.
Att du inte gjorde annat när du hade tid över. Men det är klart att det... Och det kanske delvis vad som krävs ibland för att man ska liksom bli bäst i världen.
Ja.
Så. Men har dina barn efteråt sagt någonting då?
Nej, vi har ju inte pratat någonting om min egentligen idrottskarriär. Men nu är de så pass stora så nu skulle man kunna sätta sig ner med dem och berätta hur hela den här perioden egentligen var.
Mm.
Robin är ju egentligen en fantastisk idrottare. Men säger man ordet tävla till honom, då vart han ju aldrig.
Vill inte, nej.
Men det tror jag mycket berodde på att han såg nog mitt slit under den där perioden. Mm.
Om man tittar tillbaka på lyckosamma delar under den perioden så utifrån våra perspektiv så känns ju OS-guldet som det måste varit någon liksom, topp. Liksom, även om du kanske har andra bra minnen från dina alla VM-guld.
Mm.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ett OS är ju OS. Det bara är så. Jag menar, Agneta och jag, vi hade ju, var ju tvåa i Barcelona. Bara 5/10 tror jag det var från guldet. Ja. Och så fick vi göra det här. Och framförallt mot 2 gamla östtyska tjejer. Som vi har tävlat mot sedan 1980.
Ja, det är otroligt långa perspektiv. 16 år alltså. 16 innan ni kom till Atlanta. Och...
Ja, och fick dänga de där 2 tjejerna. Det var ju, bara det var ju en stor lycka för oss.
Och det där guldet föregicks också utav långt bråk mellan er. Där ni som gamla vänner och träningskompisar gick skilda vägar åt när du träffade Rolf.
Mm.
Och det hade Agneta svårt att hantera. Och sen så trätte ni kanske lite båda två.
Mm, verkligen.
Men kan du komma ihåg när ni ändå fattade beslutet av... För ni fick ett ultimatum av förbundskapten där. Mm. Han sätter i båten och kör. Annars, annars blir det inget.
Ja. Det var i Katrineholm.
Mm.
På sista OS-uttagningen. Han ville först och främst testa oss i en K2. På ett testlopp. Och vi båda sa ja. Och vi gick ut och testade. Och då fick jag bara den här känslan. Att helskott och vad bra det går. Och sen så frågade han mig. Jag körde ju då K2 med 95 då. Innan OS så körde jag med Sven Rosenqvist. Mm. Och vi var till tvåa. Men var till silver då på VM.
Mm. Det är också väldigt bra.
Det är ju väldigt bra. Så vi två drömde ju om att få vinna ett OS-guld tillsammans. Men sen så sa ju vår förbundskapten att jag vill att ni två ska sätta er tillsammans och köra. Och det var ju två fullblodshästar som egentligen kände varandra väldigt väl som människor. Och vi var professionella de här 10 veckorna och tränade inför det här OS-et på ett professionellt sätt. Vi umgicks ingenting privat. Bara när vi satt oss i kanoten. Och lite efteråt.
Mm. Men sen har ni haft en relation.
Ja,
och föreläst tillsammans. Och det blev ju på någonstans...
Fantastiskt.
Ja,
ja det blev ju det. Man lärde sig väldigt mycket under det här bråket. Hur kul var det att stå på prispallen... När man vann sitt individuella VM-guld. Inte ett dugg roligt. När man visste att det bara var bråk i laget. Det är ju laget man ville ha den här känslan med. Och då fick man ju inte 93 då. VM i Köpenhamn. Och det har aldrig varit så mycket massmedia. Från Sverige. Nej,
på ett VM. Nej. Och då var det lite så att här för mig har läst att Agneta hon ville ju inte alls att du skulle lyckas där. Och så vann du.
Mm. Och det var ju och jag minns ju alltså när man stod där på prispallen bara tänkte ja, skönt att visa dem. Det var ingen glädje. Mm. Och det känns ju tråkigt nu efteråt.
Mm.
Men det kom ju något bra ur det där också. Och det känns ju jättebra nu efteråt.
Ja, det var några år där det var turbulent. Alltså. Var det för att ni var sådana extrema individer, tror du, som gjorde att ni hamnade i de här konflikterna?
Ja, det var det. Och som den här Susanne som de kände, hon fanns ju inte riktigt längre innan jag gifte mig och fick barn. Jag hade ju förändrats ganska mycket. Kanske positivt och även negativt. Och var väldigt fokuserad bara på mitt eget. Och ingenting på laget. Det är klart att det blev en frustration för henne. Hon var ju van att jag fanns där och var den här glada, positiva Susanne. Det var faktiskt en journalist som sa till mig en gång att... Ja, på 80-talet då fanns det bara där en glad tjej. Men sen förändras det och vart en vinnarskalle på 90-talet. Och det var lite så.
Mm.
Jag bara bestämde mig att jag skulle bli bäst i världen. Jag var ju den eviga tvåan på 80-talet. Mm.
Och då kände du inte att då var det okej att trampa på lite tår? Om det blev det kanske inte ens tänkte att du gjorde det?
Nej. Självklart inte. Man tänkte inte alls. Men som sagt, som ledare nu och som coach så har jag ju väldigt lätt att se människor och att alla är olika och behöver olika saker för att kunna nå sina mål då.
Har du någon kontakt med Agneta nu för tiden?
Ja, det har jag kontakt med henne. Ja.
Det är ändå rätt fint att det blev så.
Ja, det blev ju... Jag bjöd faktiskt dem på mitt... När jag fyllde 40 år, 40-årskalas, och de var det första gången hon och jag satt oss ner tillsammans och pratade igenom allting då. Det här var ju helt fantastiskt.
På 40-årsfesten?
Nej.
Nej, jag tänkte väl det. Det var bara att hon födde så då var barnet vägen.
Nej, men efter det. Ja. De bjöd ju mig på spa då.
Ja.
Och då åkte vi samma bil.
Mm.
Och då pratade vi igenom allting. Hur de hade tänkt och hur jag hade tänkt. Ja, det var ganska häftigt faktiskt.
Och det tog några år då efter OS-guldet?
Oh ja, det var ju, nu ska vi se här. 2003.
Jag hade inte sett 6 år, 7.
Mm.
7 år efteråt.
Ja.
Så du förstår.
Vi pratade igenom allting.
Ja. Och vissa saker behöver tid för att landa.
Ja, verkligen. Sen pratade vi i telefon om allting annat innan det.
Mm.
Men aldrig att vi pratade genom allt det här som hade varit.
Nej.
Jag tror inte många som vet att jag har 6 VM-guld, men de vet att vi har bråkat.
Ja, precis.
Konstigt.
Ja, visst är det det. Och sen har du dessutom den meriten att du både tagit liksom på korta och långa distanser, ja, på sprint och maraton. Det är ju också jäkligt unikt.
Mm. Jag har medalj på 200 meter, 500 meter, 1000 meter och sen VM-guld. Ja, 5000 meter och sen 5 VM-guld på kanotmaraton.
Mm.
42 kilometer.
Och tävlar du något nu för tiden?
Nej.
Alltså, jag tänker mer på, du kan tävla i annat.
Ja, nej, men nej. Inte. Bara på tv.
Bara på tv. Ja, där har vi sett att du dykt upp på mästarnas mästare.
Största äventyr.
Ja, vilket var häftigast utav det då? För det är ju två väldigt skilda upplägg.
Jag måste nog säga det största äventyret. Jag tror det är ingenting man kan förklara med ord. Det här när man låg där på nätterna och var hungrig, man frös. Man ville bara att natten skulle ta slut och det var kolsvart. Man visste inte hur mycket klockan var. Man gick upp på morgonen och man frös och man började gå och då började man pigna till lite och bara leta efter civilisation hela tiden. Ja, jag är imponerad att vi klarat.
När man ser på sådana program så kan man fundera man ju alltid på ibland det där är bara på tv liksom. Sen har de värsta köket där när vi inte ser. Men det här var verkligen en utmaning.
Du, de var skittuffa.
Ja.
De var stenhårda alltså. Det var vatten. Vi hade bara vatten. Till och med när vi gick upp på morgonen när vi skulle iväg då, sätta på oss den här binden, så fanns det alltså frukost på vårt hotell. Vi fick inte ens äta frukosten.
Det är hårt.
Det är tufft. Men samtidigt tycker jag att jag är så fascinerad hur mycket kroppen klarade av. Hur man bara kunde gå. Sen är det någonting som slår till i mitt huvud då. Sista dagen då, så då ska ju jag bara springa.
Mm.
Springa.
Och ändå fick du bältros under
det. Jag fick bältros då. Jag gick till final då. Och då hade jag varit iväg 7 veckor. Jag började med ett sår då på mitt lår då. Och jag var ju väldigt slut. Jag bara grät. Och jag fattade ingenting. Och jag trodde teamet fattade någonting heller. Hur jag kunde bara... Jag ville inte. Jag bara låg i fosterställning. Och det var ju självklart bältrosor som var på gång. Mitt immunförsvar var väl så lågt då. Men jag körde ju sista tävlingen då. Sen var det bara värre och värre. Så när jag flög hem. Och faktiskt direkt från Kenya till Arlanda. Vinkar av alla. Och åker direkt till Finland och jobbar.
Med bältros. Visste du om att du hade det då?
Jag visste inte det.
Nej.
Och kommer då, efter 2 dagar i Finland, jag kunde inte ens ha kläder på mig. Jag var bara helt, hade ju panik. Så skjutsade en mig till sjukhuset. Och när jag drog ner byxorna så läkaren höll ju på att dö.
Mm.
Och sa jag direkt att det här är bältros. Vi måste in direkt nu så att det inte blir någon men utav det här. Sen i 5 dagar så åt jag 3 kilo Snickers. 3 kilo gott och blandat. Sov 16 timmar om dagen. Åt 3 mål mat om dagen. Och sen saltlakris. i 5 dagar.
Du behövde någon slags sockerbock. Ja, sen var det bra. Ja.
Helt sjukt.
Vad var det läskigaste du käkade där borta då? För ni fick ju, du måste ju
ja, men jag åt ju den där snigeln.
Det var snigeln där, ja.
Den där levande snigeln.
Ja, åh. Har du sett bilderna på det efteråt?
Ja, jag har sett bilderna. Jag fattar inte nu för första. Nej, jag fattar inte vad jag kunde.
Nej.
Men man lever ju här och nu så att säga när man var ute där. Och när jag tuggade på den där levande snigeln. Nej, men fy.
Jag var slämmig
och ingen tandborste.
Det är inte så att du liksom går ut och plockar mördarsnigel i någon trädgård här direkt nu när du kommer hem.
Nej, fy fan. Nej.
Du dyker upp i lite sådana sammanhang. Så
Just det.
Mm. Du var med på alla.
Mm. Det var ju mer känslosamt program.
Ja. Vad är det som gör att du har varit med på de här utmaningarna efteråt?
Nej, men jag älskar ju det där. Ja. Ja, men det är ju bara så. Det är ju nästan, nu är det ju 1 år sedan ganska precis som vi åkte iväg på det största äventyret. Nu börjar man bli lite så här. Jag vill göra något sånt här igen. Först att träffa dessa fantastiska idrottare som jag ser upp till. Och samtidigt har vi så otroligt mycket gemensamt. När man sitter och pratar och man känner att nej, men jag kanske inte är så konstig. Här är det fler som har haft samma problem eller samma tankar. Eller upplevt samma saker som jag. Så att jag tycker det är jättekul att vara med och såna här upplevelser. Mm.
Vad kan det finnas nu då som du inte har?
Let's Dance.
Let's Dance. Där har du inte varit med, nej.
Det har jag inte varit med.
Har du fått någon förfrågan där då?
Nej, jag har inte det.
Nej, du kanske får det nu då. Let's Dance. Men det hade varit en helt annan upplevelse. Men
ja, det hade varit en utmaning.
Ja. Susanne, om man backar tillbaka bandet bara lite där. Vi landade någonstans där du, din väninna tog hand om dig och du började hitta tillbaka. Men hur mycket satt det som biverkningar och sånt där? Satt det i länge? Eller när kunde du känna? Började du som experthjälp för att också bli av med ditt beroende mer än bara din väninna?
Nej, jag började ju träna och jag tror ju att träning får man ju lite kickar utav och få endorfiner då, som gjorde att jag mådde mycket, mycket bättre. Och jag var ju inne i en livskris, och man kan ju jämföra det här med dödsfall i familjen, man skiljer sig, man blir av med sitt jobb. Jag tror alla har haft eller har livskriser, och det var ju en livskris för mig. Jag hade ju ingen aning om vad jag skulle göra.
Det var inte heller så att du valde att sluta, utan det blev ju liksom väldigt pang. Så.
Och jag uppnådde ju inte mitt sista mål. Och det var ju också då som en chock. Jaha, hoppsan. Mm.
Kände du dig misslyckad då?
Ja, jag trodde ju jag bara var idrottaren Susanne. Det var ju ingen som kunde tycka om mig som den vanliga mamman, väninnan, den här hänsynsfulla. För jag hade ju tappat alla mina vänner under den här perioden. Och varför Funäsdalen ligger så varmt i mitt hjärta, det beror ju på de här kvinnorna där uppe. Och även självklart männen då, som kunde säga något positivt till mig som Susanne eller som kvinna. Och jag bara, va? Nej, inte jag. Jag hade fruktansvärt dålig självkänsla. Jättedålig självkänsla. Men de här kvinnorna då som visste ju självklart vem jag var, men pratade aldrig kanot och aldrig sett mig i mitt kanotliv på det här sättet. Betyder allt för mig, ska jag säga. Allt fortfarande. Det är de som känner mig till 100%. De hjälpte mig och stöttade mig i att komma tillbaka till ett annorlunda liv då.
Ja, ett mer vanligt liv.
Mm.
Mm. Men för dig annorlunda.
Ja. Ja. Exakt. Men jag hade ju dålig självkänsla, för jag trodde ju ingen kunde tycka om mig som Susanne. Mm. Och vad där på? Det får vi ta någon annan gång.
Det kanske vi får veta, för vi vet ju, eller jag vet ju, att du skriver en bok.
Precis.
Ja.
Ja.
Berätta ja, det du kan då.
Nej, men jag har ju funderat ganska länge på att skriva mina memoarer, men framförallt att rikta mig till kvinnor. Och det kommer handla väldigt mycket, inte om träning, men om människan Susanne i idrotten och mamman i idrotten och efter karriären. Att ta sig ur ett äktenskap. Och just väldigt mycket om självkänsla, att hitta sig själv i livet.
Tror du att det är vanligt att många kvinnliga och även manliga, vi ska inte utesluta män och kvinnor, men att många som sysslar med idrott och är framgångsrika och duktiga idrott känner av den här problematiken och att det finns att man inte fångar upp den på något sätt?
Ja, det tror jag. Jag tror ju att man tappar ju sin identitet, för man lever ju ständigt med kickarna, med tävlingar, med träningsläger, och sen helt plötsligt så läggs det ner. Nu var det ju väldigt extremt för mig också med skadan och med en skilsmässa. Mm. Att det blir så stora förändringar. Men jag tror det är jätteviktigt att ta hand om idrottare när de slutar sin karriär.
Boken, hur var någonstans är du? I vilken fas är du?
Mm, jag är väl... jag skriver klart idrottskarriären.
Mm.
Ska nu börja på vad som har hänt efter idrottskarriären. Och boken kommer ju handla också väldigt mycket om den fria själen. För när jag slutade så trodde jag, eller ville jag, bli en bullmamma. Så stod jag i en blombeklänning och bakade bullar när barnen kom hem och bara myste. Och det tog väldigt många år att lära mig att det här är ju jag. Det här är ju deras mamma. Jag älskar mina barn jättemycket fast jag åker på idrottsgalan eller gör något sånt där annat. Att hitta min egen identitet kommer handla väldigt mycket om det här nu.
Du blev ingen bullmamma?
Nej.
Du blev en annan mamma? Ja,
ja, jag blev till hur mycket jag ville.
Var det verkligen så att du till exempel handgripligen bakade också?
Ja, det gjorde jag.
Ja.
Mm. Jag har försökt baka både en och andra. Jag älskar att laga mat, ja. Inga problem. Och jag älskar det här med kost. Men nej, jag är ingen bakare.
Nej. Man kan vara en bra mamma även om man inte kan baka.
Precis, och det är det jag vill ta fram. Att vi mammor har ju ständigt dåligt samvete.
Mm.
Att vi tycker inte vi är tillräckliga. Men jag säger som Astrid, ge barnen kärlek och mer kärlek. Den tycker jag är klockren. Mm. Då kommer det gå bra för barnen.
Och det har du ju gjort för dina. Men du har också upplevt en del idrottsframgångar och motgångar med din dotter som satsade på alpint.
Ja, precis. Att bo i Funäsdalen så kan de ju inte bli kanotister. Och där var vi
den här forsen där liksom.
Ja, precis.
Forsränning.
Ja, isen går upp i maj.
Ja.
Nej, men så att dottern då började åka alpint då. Det var mycket därför jag började träna Nike Bent då. Så jag kom in i alpinvärlden.
Mm.
Och det var ju väldigt speciellt. Lite annorlunda mot kanotvärlden. Och var med i ungdomslandslaget. Växte väldigt fort jorden och var väldigt smal. Tränade väldigt mycket. Var ofta på sommaren och tränade med Nick och mig då. Och kraschade lite i Österrike när jag var där på träningsläger. Hade väldigt ont i ryggen, men Jag var en lite dålig mamma där, måste jag säga. Jag nonchalerade lite grann att det där går över. Vad är problemet? Lite smärta ska man känna. Men på en tävling så när hon kom i mål så stod hon nerböjd och bara skrek för hon hade sån smärta i ryggen. Då förstod jag att nej, det här är inte okej. Då gjorde vi en magnetröntgen och då såg man att hennes diska flyttade sig millimeter efter millimeter. Då. Så att det var en stor operation. På ryggkirurgiska kliniken i Strängnäs. Som fick ju lära sig gå igen som 17-årig.
Det är också en resa både för henne förstås, Mimmi, och för dig misstänker jag.
Mm, verkligen. Och hade ju då redan flyttat hemifrån. Hon hade flyttat ner till Göteborg från Funäsdalen. Jag bodde kvar i Funäsdalen. Så att, ja, det var en tuff resa. Och självklart dåligt samvete som mamma att jag kanske skulle ha kollat upp det här med ryggen lite tidigare.
Sitter det sånt kvar som du kan fundera på fortfarande? Eller?
Ja, det gör det. Men nu gick ju allting så bra. Hon är ju 99% bra.
Mm.
Så att hade inte operationen gått bra, då hade man haft väldigt... Jag var nog ganska tuff som morsa, tror jag, som när det gällde träning.
Som du var lite mot dig själv när du idrottade, liksom, att precis. Nu kör vi. Hur skulle du beskriva nu, om vi landar tillbaka lite, hur skulle du beskriva ditt sista år, Susanne? Förutom att du tränat två pass om dagen, förklarar du de där snygga benen som man inte alla har i din ålder? Nej, du är inte så gammal, men du ser väldigt fit ut.
Tack. Ja, jag har ju faktiskt satt igång och träna jäkligt mycket. Och jag har inga mål eller någonting. Jo, det kan man säga. Målet är välbefinnande. Att jag mår så fruktansvärt bra av att träna. Kroppen, och när man är uppe i den här åldern som jag är i, med mycket hormoner i kroppen. Så känner jag direkt jag har stått ut och tränat. Så bara... Det är annorlunda. Och det är väl också en liten livsresa. Att jag är ju sån här som bara... När jag flyttade ner, framförallt ner till Malmö då, och la av och tränade. Jag förstod nog inte riktigt egentligen att det var väldigt dumt gjort. Kom in i lite andra sociala sammanhang och sånt där. Och inga elitidrottare. Och jag kände ju då att det här funkar inte riktigt. Det här är inte jag. Så man kan väl säga min livsresa, om man går ett år tillbaka, så gjorde det största äventyret väldigt mycket, för där kan jag ligga och tänka, vad vill jag? Vad behöver jag för att må bra? Då förändrade jag ganska mycket när jag kom hem. Jag flyttade in till Malmö. Några vänner försvann. Fått nya vänner som är fantastiska. Som man kan lita på. Gråtit mycket. Skrattat mycket. Haft en fantastisk mentorcoach. Som jag har kunnat prata med. Och verkligen. Pratat ut med en människa. Som aldrig. Har träffat mig förut. Och det. Har gjort jättemycket för mig. Och jag ska säga. Jag tackar honom väldigt mycket. För de sista 4 månaderna här. Som. Han har fått mig att sträcka på mig igen. Och nu kommer jag in på det här med självkänslan igen. Som jag tappar ibland. Att fått mig att jag är en hjälte. Och att alla människor är en hjälte. Och att jag är jäkligt bra och duktig. Så då kan jag sträcka på mig igen. Och det känns fantastiskt. Förändra lite med det här med idrotten också. Är det värt att jag håller på med idrotten i 35 år, va? Känner lite grann att nej, nu vill jag göra någonting annat. Det ensamkommande flyktingbarnen, bara där ger mig så otroligt in i hjärtat och själen att stötta dem och bygga dem, precis som man bygger idrotten med självförtroende och självkänsla. Coachningen, jag känner att jag vill börja jobba med andra människor än idrottare.
Bra. Du, din bok då, när den kommer den ligga... Är det, du skriver allt själv förresten?
Har inte ens jag har en spökskrivare.
Ja.
Mm.
Och det vet vi inte vem det är.
Nej.
Inte än, nej. När landar den i bokhandeln då?
Ja, jag vet inte riktigt här. Det har varit en period här nu som väninna då som gick bort i cancer då, så att det har varit en ganska tuff period för mig i några månader. Så då har den legat lite i vila med boken då. Så, men jag hoppas kanske till i vår.
Mm. Det är inte så långt bort.
Nej.
Nej. Vem känner du ska läsa den? Vem vänder du dig till? Och vem tror du den kan...
Kvinnor. Jag tror många kvinnor kommer känna igen sig i den här boken. Och se mycket att fasen Susanne klarar jag av det här. Då kan jag också klara av det. Även självklart sådana som är idrottsintresserade. Men mycket... kvinnor.
Vad är det framförallt att tänka att det här har att, jag klarat?
Ja,
liksom?
Att jag har gått igenom så mycket sorg och dåligt självkänsla, funderingar på varför inte jag är som alla andra, och att framförallt att hitta mig själv. Det här är jag, det här är äkta Susanne. Att, tycker du inte om mig som jag är? Nej. Men det är helt okej. För det här är äkta jag. Och det tog lång tid innan jag hittade hit där jag är idag. Till den här glada, positiva, energifyllda Susanne. Att alltid lyssna på alla runt omkring mig. Så där kan du inte göra. Eller du ska göra så här. Och de där får du inte umgås med. Och allt det här som jag har fått till mig under alla mina år, så lägger jag bort mig nu.
Det är spännande att läsa boken. Jag tror att du har en del saker som inte berättade som kommer ut där.
Ja, det kommer vara mycket saker som jag kommer berätta som egentligen väldigt få vet om. Men som jag tror är viktigt att det kommer ut och kan säkerligen hjälpa andra också.
Tror du att du kommer såra folk med den informationen på vägen?
Ja, det är ju sanning. Och sen får de ju ta det som de vill.
Har du satt en titel?
Nej, det är lite fram och tillbaka här med titeln.
Du får återkomma om den också.
Ja, jag lovar. Jag lovar.
Tack ska du ha.
Tack.